Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det här är en podd från Sydsvenskan. Titta på den där aktionen.
Redhawks-podden är tillbaka. Det är dags för det första avsnittet för året av Sydsvenskans alldeles egna Malmö Redhawks-podd med undertecknad Mattias Nilsson och mitt emot mig Kent Leon Jönsson. Hur är läget, Kent?
Jo, tack, det är bra. Mitt emot, ja, det är väl en sanning med viss modifikation, men vi ser ju varandra i det här fantastiska verktyget också där man kan ha en liten kamera och sånt. Så att, ja.
Ja, men vi går väl rakt på sak direkt. Malmö Redhawks ligger sist i tabellen. Väldigt sist om vi ska vara ärliga. Men vi tar avstamp i Redhawks två senaste matcher där det både finns lite gott och blandat. Man fick med sig en poäng från en förlängningsförlust mot Växjö och samma utdelning i lördagens derby mot Rögle. Men därefter straffar. Kent, vad är dina tankar om de matcherna om vi börjar där?
Ja, det här Växjö-raset, man har ju sett många ras när det gäller Malmö Redhawks, men det här var väl topp 5 genom historien, tror jag nog i alla fall, modern historia, modern tid, tappa 3-0-ledning och ja, så känner man väl lite så, alla som såg matchen känner ju likadant efter Växjös andra reduceringsmål, så det som följer efteråt var ju som en ren skräckfilm för Redhawks-ledningen. Det såg oerhört poröst ut och allt var upplösning. Och det kändes som man har kastat in U16-laget. Med all respekt för U16-laget. Det kändes precis som att Växjö hade helt plötsligt 2-3 växlar till i sig. Och man med Redhawks bara drog in handbromsen. Det blev ju lite bättre, det såg vi mot Rögle. Det var ju lite mer, så är det ju en derbymatch. Alla kämpar lite mer, alla tar i lite mer. Men den uppfattningen jag fick på läktaren när man satt bredvid kollegorna på HD då, som vår systertidning som bevakar Rögle väldigt hårt. Deras uppfattning var nog att Rögle gjorde en dålig match. Men det säger väl en del om Malmös tabelläge att Rögle gör en dålig match. Och man tycker att Redhawks har en helt okej match. Men får bara en poäng.
Men om vi bryter ner lite mot Växjö så man går upp i en 3-0-ledning. Och då alla som har följt Redhawks ett tag vet ju att det brukar hända att de tappar sådana ledningar. Men det har ju hänt rätt många gånger nu denna säsongen, känns det som.
I Växjö tyckte jag att då är det den deras kanske bästa offensiva spelare, Robert Rosén då, som han ser inte mycket ut i världen. Han är ju jäkligt skicklig på SHL-nivå. Och de gör de här, det var som jag sa till någon häromdagen, hade de flyttat in, hade Malmö haft Robert Rosén och den här fina backen från Osby, Joel Persson, i sitt lag så hade man säkert haft 10-15 poäng ytterligare. Den där spetsen som behövs är de som träder fram när det precis när man behöver vända ett underläge och hämta in ett försprång. Och sen Redhawks, det är ju absolut inte förbjudet att de kommer, vad är det, 11 sekunder mellan de här två reduceringsmålen? Ettan och tvåan. Men det är inte förbjudet att ta en timeout i det läget. Och tänkte jag liksom, jag förstår inte riktigt mindsetet att man inte tänker mer att det är sarg ut som gäller. Vi skiter hur det ser ut. För nu, känslan är ju lite så här att alla lag vet att Redhawks förr eller senare går bort. Så det gäller, nu var ju försprången så stort så Redhawks skulle vunnit ändå, men man ligger och lurpassar bara på deras misstag och de kommer ju förr eller senare.
Precis, för det är ju en redig målvaktstavla som ett av målen kommer till på.
Precis, man får ju ändå allting serverat. Man får ju både tvåan, ettan och trean är ju riktiga målvaktstabbar. Det är väl Marcus Hudvigård som gör båda målet. Och även det Kalle Persson-målet är ju... Okej, där trycker jag ju... Där fortsätter man högt och vinner puck högt och gör mål. Men det är ju ändå... Jag tror de flesta i Växjös omklädningsrum skulle ändå beteckna det som en dålig försvarsspel. Men det är ju, och de har ju allting nedstoppat i halsen och lyckas inte vinna ändå. För jag menar, vinner man den matchen och tar 3 poäng i Växjö så jag tror jag chansen är ganska stor att man får lite där självturnboost och även vinner i Holm.
Du var inne på dåligt försvarsspel. Det var det ju också när Robert Rosén avgjorde i förlängningen för Växjö. Det var ju... Han åkte ju bara in i zonen och sköt dit pucken.
Ja, precis. Jag tyckte att den här förlängningen har sett ut lite som de har gjort de senaste... Jag tyckte nästan de flesta de här förlängningarna ser ut som att Malmö har rätt så bra kontroll på alltså de förlorar. Rätt så bra kontroll och har mycket puck och sånt. Men sen är det ju ändå... Så behövs det bara ett anfall eller två så gör motståndarna mål. Och... Jag har ju varit lite inne på det i skrivande form. Det känns ju ändå som min tes är fortfarande här att man har inte fått ihop laget. Alltså det är för många som spelar sin egen hockey på isen. Och man måste hitta den här vinnande stilen. Och jag tror man är överens om man måste börja vinna. Men jag tror inte man är riktigt överens i gruppen. Det känns inte så i alla fall hur man ska nå dit.
Vi ska släppa förlusterna strax. Men jag tänkte när vi ändå är inne på förlängning och straffar. Så straffarna mot Rögle var ju inte heller särskilt bra.
Nej, det var ju... Nej, det var det ju inte. Och då... Jag tror det var du som var inne på det här om dagen att, eller om det var någon annan, att Johan Olofsson fick väl inte mycket tid i själva förlängningen, men helt plötsligt skulle han slå en straff. Och det är väl lite så också att jag hade i och för sig kanske haft med Olofsson som en av mina 3 straffskyttare i vilket fall som helst. Jag tycker kanske inte, man kan inte, det är svårt att ta bort Marcus Hudvigård som ändå väl har gjort flest mål. Jag tycker ändå straffskyttarna var, det var väl Marcus Hudvigård, Olofsson och Pontus Westholm, va? Eller har jag fel?
Nej, jag tror att det var så.
Ja, och det är väl ändå de 3 som man känner ska kunna, är de giftigaste kanske trots allt ändå. Sen kan man ju tycka liksom att en spelare med Carl Söderbergs rutin och sånt, han har inte något vidare stort, men ändå kanske... Skulle man kanske ändå kanske kunna lansera i när det gäller straffan då trots att för det är någon den typen av spelare. Det är en kille som har snittat en halv poäng i NHL i sin karriär och varit över 20 mål. Så att ja, men då får nog försöka hitta någonting där. Men det typiska att dåligt självförtroende ger inte bättre straffar i alla fall.
Så är det, och en finare övergång därifrån är ju att prata Kim Rosdahl som lämnade Rögle för just Malmö och en comeback i Malmö. Och det är väl en liten gåta där, han var jättebra förra säsongen och 38 poäng, men sen blev det ju en flytt till Rögle och 3 poäng på 17 matcher, och det har ju varit samma i Malmö med 2 poäng på 17 matcher. Vi har varit inne på det lite innan, men vad är det egentligen som händer där?
Ja, alltså jag tror liksom det är lång story kort. Jag tror att hade han fått göra om det här valet så tror jag inte han har valt Rögle. Det är ödesdigert karriärmove, den här flytten. För jag tror att han, att de, kanske han själv och de krafterna runt, eller de rådgivarna runt honom underskattar den här dynamiken som ändå finns i det här. För jag menar, rivaliteten är enormt stark gentemot Malmö Hockeyn i Ängelholm. Och så omvänt... existerar ju klart, kan jag tycka. Okej, det finns kanske ett par hundra riktiga hockeynördar, miffnördar som har ett horn i sidan åt Rögle, men som kan gå igång på. Men jag tror den liksom stora massan i Malmö region tycker bara, ja, det är en trevlig klubb som alltid kämpar och spelar fin hockey och producerar talanger. Men jag tror men flertalet i Malmö bryr sig inte ett ord. Det finns många i Malmöregionen som inte, tror jag inte ens har koll på Rögle överhuvudtaget. Kan knappt placera dem på kartan. Men, det är min uppfattning. Men då så får man in ändå en rätt oflashig Kim Rosdahl. Det är han ju ändå. Men han var ju liksom den där felande länken, tror jag, Oskarshamn i deras toppkedja. med Karlqvist och Olofsson förra säsongen. En kille som kunde städa upp lite efter dem och göra skitjobbet eller jaga lösa puckar. Så har han ett bra stått, producerade mycket, var perfekt i den miljön. Och så kommer han in i Rögle-miljön där han liksom stark uppförsbacke direkt när det gäller omgivning och mentalt och allt det här. Och så får han inte det funka. Så får han chefförtroendet knäckt och nu letar han efter, tror jag, han måste bestämma sig vilken spelare han är. Jag tror han själv tänker också så att han måste hitta tillbaka till det där hårda jobbet och vara lite mer elak, skisen, aggressiv, vinna närkamp och sånt. Men min känsla nu är ju att så fort han får pucken så vill han ju liksom bli av med den. Men jag tror att han kommer ju att bli en bättre spelare över tid för Malmö om han är kvar nästa säsong. Men jag tror inte han kanske kommer nå de här poänghöjderna eller Oskarshamn. Han får ju gärna motbevisa en. För det är ju alltid kul med den här typen av story. Så det är ju väldigt laglojal spelare som är beredd att göra skitjobbet, så att säga.
Men om vi tänker att Malmö spelar i SHL nästa år, tror du att han själv kommer vilja vara kvar i Redhawks?
Det tror jag nog ändå. Alltså, vad ska han göra efter det? Jag menar, hans attraktionsvärde har ju säkert rasat rejält. Och, om jag inte minns fel så har han ju kontrakt över SHL-kontrakt över nästa säsong också. Han behöver ju ha någon... Det har gjort otroligt snabbt för honom de senaste... Eller om man säger senaste halvåret eller året. Från liksom den här succén till ner i källaren i status på något sätt. Så jag tror ändå att... jag tror att han hade varit nyttig för Redhawks oavsett vilken division de spelar i nästa säsong. Och jag tror det var nyttigt för honom själv kanske att bygga upp sitt självförtroende och sin karriär igen.
Jag tänkte vi ska prata lite om målvaktsfrågan och vi återkommer lite längre fram till Daniel Marmelin. Men jag vill först prata om Brandon Maxwell som gjorde sin andra match mot Rögle, sin tidigare klubb. Och han såg väl helt okej ut.
Absolut, det tyckte jag. Framförallt tyckte jag han ser oerhört engagerad ut och han, det märktes att han verkligen manade på sina lagkamrater och eller dirigerade lite i försvaret och jag tyckte mig höra hans röst också långt upp på pressläktaren att han skrek på dem och försökte verkligen att vara den här ledaren i försvaret. Sen finns det ju det som kanske tycker att han skulle tagit det första målet. Men sen svarar han ju för en knippe fina räddningar. Han är ju enormt skicklig med klubban. Nästan som en libero på något sätt i fotboll. Så dyker han upp där liksom och slår ju verkligt mjuka mackor, serverar han ju. Men sen också förvänder det stora hela, tror jag ändå tänka in att nu känns det som att lagledarna satsar på, lite på Maxwell, att han redan nu är före Adam Werner som ändå var tänkt, värvades ändå in från Nordamerika, var väl tänkt för definitivt kunna utmana Marmelin om första spaden. Så att i och med man kör in Maxwell nu så kommer det naturligtvis drabba Adam Werner, men hans självförtroende stärks inte av detta. Men sen är det ju bra att ha två eller tre målvakter kvar naturligtvis.
Ska Maxwell vara kvar resten av säsongen?
Jag tycker nästan det. Att det är svårt att hitta kanske någon annan på så här kort tid. Och jag tyckte jag fick de här signalerna från Liljander i någon intervju jag gjorde häromdagen med honom också. Att de är inne på det spåret.
Och Daniel Marmelin har ju varit skadad sedan årsskiftet när han fick kliva av en match där. Vad kan du säga om statusen på honom?
Sades det inte från början då att det handlar om 7 veckor? Då är vi inne i mitten av februari. Jag var bortrest precis då. Så jag har rätt dåligt koll på skada. Men det finns någon som säger att det handlar om en fotskada. Och som tar tid. Och jag pratade med honom själv lite på pressläktaren. Han sa ju verkligen bul och bär då i samband med matchen mot Rögle. Men att... Jag förstod på honom själv så handlar mycket om smärtan. Alltså smärttröskel, hur mycket kan jag gå in här liksom. Jag tror inte, om det nu, låt säga att det handlar om en ledbandsskada i foten så har man själv haft något liknande någon gång så vet man ju liksom att det gör ont. Och då handlar det om att kunna bemästra den här smärtan initialt, så att säga. Men man kan inte dra på för hårt heller när det gäller träningen. För då, ja, då blir det ju kaputt sen. Men jag har också fått signal om att det känns som det finns en osäkerhet kring hela målvaktsfrågan. Och det är kvalet början 14 mars. Och, ja, jag ska inte säga jag utgår från, men jag tror det är ganska troligt att vi ser Maxwell som första målvakt i kvalet.
Du fastslår redan nu att det blir kval?
Nej, det gör jag inte till 100%, men snart börjar väl... Visst, men vad har man vunnit? Är det 6-3 poäng eller något av den stilen? Ja, det är där någonstans, va? Eller inte så? 6-7-3 poäng. Jag låter det vara osagt, men ett lag ska helt plötsligt... Jag gjorde en intervju med Carl Söderberg när han pratade om att de... nog så riktigt att de behöver typ så där, mer än 10-3 poäng, kanske 12. För att undvika kval, och sen gäller det lite flyt med de lagen ovanför också, men... Ett lag som förlorar så mycket helt plötsligt ska alltså vinna 75, kanske typ 75% av matcherna som återstår och tar 3 poäng. Det, ja, det är ju inte omöjligt, men det låter väldigt avlägset i alla fall.
Jag tänker säga som så här, det blir kval för Malmö Redhawks.
Ja, vi kan snart. Det känns ju som Liljando var ju själv inne på att de har ju det mindsetet att, och det gäller ju att slipa formen, men det gäller att vinna matcher. Du kan inte fortsätta samma stil, för då tror jag det kommer att se likadant ut i kvalet där insatserna är mycket, mycket högre och anspänningen blir ju kopiös.
En snackis är ju att Expressen har gått ut med uppgifter om att Marcus Sylvegård är klar för Växjö. Dessutom har huvudpersonen själv uttalat sig i Smålandsposten om Växjös lagbygge den kommande säsongen. Hur ser du på denna lilla soppan?
Ja, alltså jag fick ju... Det var ju någon som hörde av sig redan på söndagen och liksom som har en av rätt djupa ingångar i klubben som tyckte att jag sett Sylvegård markera och sett Sylvegård på läktaren. Kanske tar vi ifall. Jag tycker en av han är vi poängbäst, och det är väl ingen som förväntar sig att han skulle vara poängbäst, så att säga. Han har väl ändå, jag vet att han får mycket kritik av fansen, men man kan ändå inte komma ifrån att hans säsong, trots allt produktionsmässigt, är ju vad man kan begära, och kanske lite mer än därtill, så att säga. Men vad som har nått mina öron lite grann är ju att de har ju lagt något bud på honom, i alla fall. De har ju gjort signal om att de har, eller försökt att ha dem kvar i Redhawks. Men vad jag förstår så har de inte... de signaler jag har fått är att Sylvegård-sidan inte har riktigt varit nöjd med buden. Men jag vet inte om det stämmer. Och jag tror inte det handlar om enbart pengar om man flyttar till Växjö. För de, Henrik Iversson, deras sportchef som är så skicklig, han håller ju rätt hårt i plånboken. Speciellt för spelare som man kanske... inte tror kanske spelar på två kedjor i ett så bra lag som Växjö. Han slänger inte iväg stålarna. Alltså. Men det är väl klart att Växjö kan ju locka med andra värden. Man får ju faktiskt chansen att vinna något. Och då gjorde han ju sin förra session. Och vann ju Marcus SM-guld. Så att jag tror han kommer till miljö som kan utveckla honom mycket mer faktiskt.
Men om vi utgår från att dina signaler stämmer då att... att bland annat pengarna har varit för dåliga. Ska man inte lägga pengar på sin poängbäste forward?
Kanske inte. Men jag tycker i ett lag som ska vara... missförstår man rätt. Jag tror inte att... man har problem med ett lag där Marcus Sylvegård är bäst poängplockare. Jag tycker inte att han är den här liksom höga SHL-klassen. Han gör det jättebra efter sina förutsättningar. Han är väl all cred. Men han är ju inte någon, ja, vad ska jag säga, någon Carlqvist i Oskarshamn eller något i den stilen. Han är inte den nivån. Men, och jag tror också att det tror jag en sån som Björn Liljander, som ändå verkar vara en klok man, man jämför med andra spelare, vad andra spelare har och vad de kan göra på isen. Och sen han har gjort mycket poäng för att vara Malmö, men det är inte så mycket poäng om du ska vara spelare i första kedja, så att säga.
Så Marcus på väg bort och Emil Sylvegård har utgående kontrakt. Har Redhawks inga Sylvegårdare på isen nästa säsong?
Om vi nu utgår från att Marcus redan är borta så återstår ju Emil naturligtvis och som har väldigt bra SHL-kontrakt med Malmö och kontraktet går ut. Jag tror inte han stannar kvar i SHL, så tror jag att det blir en... I så fall erbjuder honom en ganska markant lönesänkning. Och allsvenskan blir det ju ännu mindre naturligtvis. Och sen, det är ju svårt. Jag menar, pappa Patrik Sylvegård är ju en av högsta tjänstemän i klubben. Det är ju liksom, det blir någonting som skaver när man har söner på isen. Det har ju funkat hyggligt till och från. De har ju verkligen, båda två spelar med hjärtat, men har inte alltid räckt till. Och jag tror, alltså i grund och botten så tror inte jag det är en idealisk kombination av att man har någon högt upp i sin egen hierarki utanför isen. Patrik har trots att sportchef också och är vd nu och haft båda rollerna. Jag tror det funkar om man spelaren är bäst med marginal. Jag brukar dra det exempel med att jag menar, när Peter Forsberg hade pappa Kent som tränare och senare mer som förbundskapten i Tre Kronor. Ja, det är klart det funkar då, för då är han... på en dålig dag topp tre i laget, annars är han bäst. Och då klarar man sig alltid undan kritik på något sätt.
Apropå spelare, Anton Wahlberg, borde inte han få chansen mer i ett...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ytterst trubbigt lag.
Jo, ja. Alltså man säger så här, i detta läget, när alltså matcherna... kommer att förlora sin poängbetydelse snart om inte en snabb vändning kommer, så att säga. Då kanske det är läge att kasta in honom. Men det finns en gammal sanning, jag vet, Åge Hareid uttryckte det under sin förra session som MFF-tränare. Man ska inte ta in unga spelare i ett lag som inte fungerar. Fungerar laget är det betydligt enklare. Men i ett skede före kvalet och det kanske kommer att vara en ren transportsträcka, då kanske man ska pröva honom. Och då tycker jag, då ska han inte in och spela 2-3 byten. Då ska han ju in och kanske ligga på initialt på 12-14 minuter i istid. Alltså då ska man satsa på honom på riktigt. För han har ju verktyg som rätt utvecklat kan leda till NHL. Och kan, det snackas ju redan alltså att han går i tredje eller fjärde rundan i NHL-draften till sommaren. Det är inte omöjligt.
Och Redhawks har ju varit dåliga på att släppa fram talanger och ge dem chansen.
Alltså, jag tycker delvis är det liksom en myt att det inte kommer fram talanger, för det gör det. Men oftast försvinner ju talangerna så oerhört tidigt. Vi har väl, om vi nu bortser... Bara ta de här André Borkowski, Rasmus Andersson, den typen som försvann till Nordamerikansk juniorhockey tidigt. Så har vi ju även sånt som Viktor Stjernborg som finns i Växjö. Så han var väl en lagkapten i JVM. Det är ju också en kille som har fått sin fostran i Malmö tills han började på hockeygym i Växjö. Men Redhawks, MIFs, junior- och ungdomsorganisationer har ju alltid varit extremt spretig och där kommer fram talanger, men man, jag håller med, man tar ju sällan tillvara på dem fullt ut, för det skulle ju ändå kunna vara en typ av produktion av talanger som har rätt till att fylla ett par kedjor. Tittar vi på dagens lag så har vi många som har spelat juniorhockey i klubben, det kan vi inte bortse från.
Vi byter ämne lite och i din intervju i Sydsvenskan med Malmö Redhawks bolagsordförande Mats Larsson så var han väldigt öppen om mycket. Och där sa han bland annat att Redhawks tappar runt 30 miljoner kronor i tv-pengar om Redhawks ramlar av SHL. Och skulle man då ramla av så kan man inte satsa som HV71 eller Djurgården gör nu. Det är ju väldigt mycket pengar om vi börjar där.
Precis. Det låter kanske lite förmätet med att rekommendera en läsning av en intervju, för han säger väldigt mycket. Man får mycket information i alla fall. Sen förstår jag att alla inte håller med honom om de slutsatserna han drar, men man får mycket information. Och det är själva räkningen, exemplet att det är 30 miljoner man tappar tv-pengar. Det är ju ingen nyhet så, men han är ju tydlig med det, just om man nu bara tar det här, att de satsningar som HV och gjorde tidigare och Djurgården gör nu, att det inte kommer att ske något liknande. Men där har man inte, vi har inte facit innan här, man vet ju inte. Det är en bolagiserad klubb, Malmö Redhawks, man vet inte hur de går in och hur de tänker kring detta, liksom aktieägarna alltså. Men jag tror att det blir ett stålbal rent ekonomiskt, men det är också en chans att bygga något för grunden. Det hade varit bättre att stanna kvar, så är det, för de trillar om ur. Ställer de kvar så har de menat kanske runt dussinet kontrakt, där säkert en del av de kontrakten inte kommer att fullföljas ändå, men säg att de har 10 spelare som de vill ha kvar till nästa säsong i alla fall. Men trillar de ur, ja, då får de börja om att bygga ett helt nytt lag i april. Men jag tycker ändå ska vara samma tänk. Stanna kvar eller trilla ur. De behöver en kraftig översyn av truppen, organisationen från toppen till botten.
Man läser ju på sociala medier ändå supportrar som tycker att ja, det är bättre Redhawks åker ur som de kan bygga nytt. Men jag förstår inte riktigt det tänket, med all respekt. För även om de ramlar av, det är inte så att då finns inga problem. Det är en sämre liga, sämre ekonomiska förutsättningar, sämre spelare. Det finns ju ingenting kul i det, om man ska vara ärlig.
Nej, alltså då tror jag i så fall att de måste man ju paketera det som en riktig omstart, ett återtåg, och försöka hitta liksom identiteten, locka tillbaka åskådaren. Jag tror att gå tillbaka att spela i stadion, det funkar inte liksom med Malmö kommun och sånt, eftersom att Redhawks är en central del av arenan, och arenan är ju en bra motor för liksom hela kommunen och skatteintäkter etc. etc. Men man kanske på något sätt måste man attrahera i vilket fall som helst en ny generation av fans. Jag tror också det här att trillar man ur, fördelen är att man kanske kan knyta näven i fickan och så, men kanske, jag har varit inne på det tidigare och folk hör av sig med de här åsikterna, kanske liksom stryka den här med Redhawks, gå tillbaka till Malmö IF, MIF rakt av, trycka mer på Malmö-identiteten, byta logga och allt det här på något sätt. För jag menar, om man nu liksom, det här nordamerikanska extranamnen och sånt, det känns ju lite halvtöntet 2023 på något sätt. Jag tror om man sneglar på fotbollsallsvenskan, deras överlevnad eller deras succé ska man väl säga, har ju baserats mycket på att det är något lokalt, något lokalt förankrat, där liksom där fotbollen står i centrum, och man kanske inte, och där pengarna är mindre på något sätt. Pengar betyder jättemycket då naturligtvis, men det är inte samma sak ändå. Så att lite så tror jag man får tänka i så fall. Men jag är lite osäker på att en total ompaketering sker om de trillar ur. Men för ändå, skulle de trilla ur, så det drabbar ju inte bara hockeylaget. Det drabbar ju folk på kansliet, överallt i hela organisationen. Mats Larsson var inne på det lite innan också i och för sig, men det handlar ju också att vad som inte ska drabbas, var ju han, där tror jag han tänkte rätt, är ju ungdomsorganisationen. Men trillar en mur, eller vi kan ju vara utan SHL-hockey i 5, 10, 15 år. Det har vi sett tidigare.
Om de ens kommer tillbaka.
Ja, det vet man ju inte. Vi vet ju inte det, för det finns ju inte, det här är ju inte Ängelholm eller Leksand eller Jönköping där hockeyn är religion. Ja, men hockeyn, vet ju du själv också som är, skriver rätt mycket MFF och sånt för Sydsvenskans räkning, att vi kan ju själva som är mitt inne i det, och där vi ser, både du och jag som skriver MFF och Redhawks, vi ser ju på, det skiljer ju rätt mycket intresse bland läsare om vi säger så. det kan vi multiplicera med rätt många gånger, eller hur, ibland.
Ja, men absolut, och det speglar ju även liksom vad intresset från folket helt enkelt. Det är ju Malmö FF är mycket, mycket större än vad Malmö Redhawks är i Malmö stad och med omnejd.
Ja, och då i slutet på 80-talet så lyckades ju MIF då med väldigt smarta drag och mycket pengar naturligtvis utmanar Malmö FF som hade stenlat i sin form. Men den tiden är förbi, MFF är liksom långt, långt, långt förbi. Men det måste ju finnas plats för två stycken stora klubbar, ja, kanske tre om man räknar FC Rosengård. Men det är ju ändå Redhawks och MFF som drar mest folk ändå. Jag tror MFF, eller Redhawks, har ju en kärnpublik på, jag tror kanske publiksiffran kanske inte kommer skilja så extremt mycket om man spelar i Allsvenskan. Okej, där börjar de med Rögle försvinner och Leksands matcherna försvinner. Men jag tror ändå snittpubliken på övriga matcher kanske inte skiljer så där extremt mycket, för jag tror att de har ju ändå en bas på runt 3000 åskådare som nästan kommer ur och skur i alla fall. Det är min känsla.
Den känslan tar vi med oss, och så pratar vi lite kval igen. Vad blir nu viktigt de återstående omgångarna om vi då tänker att det blir kval? Vad ska Redhawks fokusera på?
Jag tror man, alltså, låter otroligt tråkigt, men jag tror man får tänka lite det här. Grundspel, grundspel, grundspel. Hitta en defensiv som funkar. Jag tror inte, har man ett trubbigt lag, ja visst, man ska anfalla och allt det här, men framförallt tror jag att man får tänka sig att det gäller att sätta defensiven, eller sätta allt det här som de pratar om, forwards, alltså forwards hemgång, egen zon, allt det här, inte tumma på detaljerna, och så spela med större marginal. Det spelet hade, tror jag, hade varit det viktigaste att sätta under de här återstående delarna av matcherna i grundserien. För jag tror att har man inte bra defensiv när man går in i kval, och målvakten kommer att betyda extremt mycket också, ja, då tror man rätt så chanslös. Jag tror att i Jönköping, så om vi nu utgår från att det är HV som blir kvalmotståndaren, och det är ju en av HV jag tror de har störst chans med. Jag tror de kommer att mobilisera rejält på läktarplats. Jag tror inte att och Malmö Arena, ja, där tror jag man får tänka till rejält och försöka till och med sänka priserna och försöka fylla läktarna för att få lite tryck i alla fall. Någonting måste man ju göra, för jag tror inte, Malmöborna är ju inte kända för att vilja gå och se något förlorande gäng. Sen kanske man kan sälja in lite på i det läget att det är Hortens överlevnad, bla bla bla. Men vi får se, det är ju alltid det svåra att i dagens samhälle är det ju svårare att få folket att lämna tv-förtöljen och ta sig dit. Men jag tror ändå att pris är en sak man kan locka med ändå, om man sänker det.
Vad tycker du en biljett ska kosta då?
Ja, varför inte låta den kosta en hundring på sin höjd? Där någonstans. Så man fyller, jag vet, sen vet inte jag hur riktigt det slår med säsongskort och så. Men jag tror att det är ju en jäkla skillnad att spela inför 10 000 åskådare i kvalen och spela inför 6 000 när det gäller Malmö Arena, där du vet att 6 000 är knappt en krusning på vattenytan när det gäller publikdynamik. Det hörs ju knappt en del och ljudet bara försvinner. Så att, ja, någonting måste man ju göra i alla fall. Man måste ju kraftsamla inför kval på alla fronter.
Det gäller också för Redhawks som klubb att få med sig supportrar och andra att det nu är vi mot dem. För det är klart att det finns en stor besvikelse bland supportrarna, men det gäller ju att allihopa samlar sig och blir en grupp när det väl är kval.
Precis, och det är ju många som hör av sig till dig och säkert och definitivt till mig om att man vill ha förstärkningar. Och det är också en fråga. Där tror jag det är viktigt att försöka ta in någon spelare bara för att visa att man gör någonting gentemot fans och sponsorer. Men att jag tror inte den spelaren kanske gör extremt stor skillnad, men det kan göra lite skillnad. I kval handlar det om kanske 2-3% hit eller dit. En spelare som kan smälla in två puckar i ett powerplay, eller det kan väl avgöra en sån här kvalomgång, playout series så att säga. Så att någonting måste man ju försöka hitta. Sen tror jag inte det är inte så attraktivt att gå till ett jumbolag i SHL. Men, och jag tror inte det, annars kan man ju titta på allsvenskan, försöka ta dit någon topproducent där, men jag tror att allsvenska klubbar som har chans att blanda sig i striden om en SHL-biljett är ju väldigt ovilliga att släppa sina bästa spelare. Och det framförallt kostar det ju också, skulle det kosta säkert en rejäl övergångssumma i sådana fall. Det är lite vad jag tror, och vi som har erfarenhet och sett det här, jag tror jag skrev om häromdagen, den enda som jag i modern tid, eller i alla fall de senaste 15 år sedan, har gjort någon större skillnad som sen värvning, alltså riktigt gjort avtryck, var ju det här målvakten Nicky Hovenen 2015 som var en bidragande orsak till att man gick upp. Men sen vet du att många pratar liksom, jag tror vi pratade om förra podden om Frank Bannham och sånt. Jag visste, men de klarade inte det ändå. Och liksom han tog en bastu dagen efter och sen åkte han hem. Och, ja, sen glömmer han ju det liksom. Så är det lite om man tar den typen av spelare. Ska man ta in nu så måste det vara någon som vill något och kanske vill vara kvar och vill bevisa något. Så någon som slåss för sin egen karriär.
Men någon måste det ju finnas.
Någon finns det absolut. Men sen tror jag, och jag tror inte man ska vara rädda för att om man tar in någon så förändrar det lagkemin, som man brukar liksom don't fuck with the team chemistry, som man brukar säga i Kanada och USA. För jag tror inte den här team chemistryn är inte så stark i Malmö då. Så jag tror inte man ska vara rädd för det. Men, och någon måste man hitta, men vi vet ju också när det gäller typ ta in allsvenska spelare, har vi någon liksom, om vi kan ju titta på Nikolaj Meyer som man tog in, och vi kan titta på Värmblom nu. De kanske inte fått de flesta chanserna, de bästa chanserna, men jag tycker att Värmblom har fått så många chanser så att man borde se något. Men jag är ledsen, men jag tycker inte att han har presterat vad man kunde förvänta sig i alla fall. Har gjort mål ens? Tror inte det, va? Eller? Värmblom?
Det blir jag osäker. Men, jo, men något mål har han väl gjort?
Jag kollar direkt alltså. Så att, men det, där kan du nog hålla med mig lite. Att den typen av spelare har man svårt att hitta. Det är kanske att Björn Liljander har andra ingångar och ett annat öga att hitta den typen av spelare. Lukas, enligt Elite Prospects, Lukas Värmblom, 28 matcher, 0 mål, 4 assist.
Ja, då ser man. Du hade rätt som vanligt, du hade fel.
Ja, alltså inte som vanligt, skulle jag inte säga. Men det är ju ändå på något sätt, det säger ju någonting. Så att, men det är väl klart att de måste bredda kanske truppen också. De skulle kanske behöva, jag tror de skulle behöva 2 spelare egentligen. Så hade de ju behövt naturligtvis en center och en vass ytterforward som är näsa för mål. Men en back hade ju funkat också. En stabil back som kanske kan vara duktig i powerplay också. Har du någon önskemål?
Jag har väl inga konkreta namn, men en målskytt är ju att måste. Jag har faktiskt mycket svårt att säga att Redhawks ska klara sig ett kval om de inte tar in någon som kan göra mål. Och det är ju svårt kanske att göra det nu, men de gör ju alldeles för få mål. De har ju liksom öppna mål, men de missar ändå för att målvakten står på huvudet i det andra laget eller något annat.
Målvakten är alltid bra i det andra laget, känns det som, förutom Växjö senast kanske. Men det är också, det handlar ju om kvalitet. Det är inte så att de som kanske har en eller två målrika säsonger de senaste 6-7 åren, de gör ju inte mål per automatik, och det går ju ännu sämre när självförtroendet minskar. Så att men alla vill ju ha, i det här läget vill ju alla ha målskytt. Jag menar, HV som säkert har bättre ekonomi och redan bättre forward letar ju också febrilt. Alla letar ju. Så är det ju.
Det är som den eviga skattkistan vid regnbågens slut.
Ja, lite så är det. Och men på något sätt så måste ju den här befintliga gruppen höja sig i alla fall 10% på något sätt.
Förlåt, nu avbryter jag, men jag bryter in med en fråga direkt. Hur viktiga blir de rutinerade spelarna i truppen som kanske har varit med sådana här pressade situationer som ett kvalspel faktiskt är?
De blir ju extremt viktiga, men samtidigt måste de också köpa in på den tanken med att det är liksom två världsspel som gäller och ännu mer defensiven först. Det tror jag, de måste ju agera som ett lag, och det gäller ju alla spelare egentligen, från Carl Söderberg och rakt ner i hierarkin till Theodor Jonsson på, som sjundeback eller vad han nu kan vara, ungefär så. Alla de här små grejerna måste göras. Och det är ju inte så att de har ju gått in i kval med... början av 2000-talet gick de in i kval när det var en säsong när Lille Slund kom tillbaka som tränare. Efter att ha varit sportchef i typ 2 år, dessförinnan tränare 3. Så kom han tillbaka och så gick de in i kvalserie. Men då hade de ju spelare som Jussi Rihjärvi, Jesper Mattsson, den typen av spelare. Petter Limma tränaren var väl också med. Hon har inte Peter Andersson också var med på backen, även om han var liksom passerat pika till sin karriär. Men då visste de ju att men vi ligger bara och väntar ut misstagen från motståndarna och fisklirar lite. Vi vet att de kommer, men det känns inte som det här laget har det här mindset. Man tror fortfarande att anfall är bästa försvar. Jag tror inte riktigt på det om man inte har den här offensiva, är ett offensivt powerhouse. Då får man ju tänka lite annorlunda. Och jag tror att det måste alla köpa in på.
Vi ska börja avrunda detta avsnittet så smått. Men först vill jag veta avsnittets ris och ros med Kent Leon Jönsson.
Alltså, ja, svårt. Den här gången, jag kan inte hitta någon riktig ros. Om man vill leta långt inne i blomsterbutikens lagerutrymme så kanske man hittar en liten frusen ros till Brandon Maxwell, som jag ändå tycker jag gick in i den här matchen i derbyt med lite entusiasm och lite vinnarglädje, fast han inte vann någonting. Men han gick ju ändå in och gjorde ett proffsigt intryck. Han får en liten miniros. Och ris, jag brukar väl risa ungefär samma saker, men jag tror du var nog inne på det här på slutet lite, att framförallt tycker jag de etablerade spelarna och de som välbetalar spelarna i Malmö Redhawks måste ju verkligen se sig både framifrån och bakifrån i spegeln från alla håll och kanter liksom, och verkligen rannsaka sig själva och tänka, vill vi vara med om att Malmö Redhawks trillar ur, vill man ha det på sitt CV? Fejtsamt tror jag.
Med de orden så rundar vi av avsnitt nummer 17 av Redhawks-podden. Mitt namn är Mattias Nilsson och mitt emot mig idag digitalt Kent Leon Jönsson. Ansvarig utgivare är precis som vanligt Jonas Kanje. Ja, säsongen den är långt ifrån över och mycket kan hända. Glöm för all del inte att trycka på följ i poddapparna, och så hörs vi och ses vi på sydsvenskan.se/redhawks. Direkt. Ha det gott.
Ha det bra. Hej.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.